Du lyssnar på Uppdrag eliminering av Mikael Dressem. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. 1. Podgorica, Montenegro. Mörkret hade lagt sig över Montenegros huvudstad och ute på gatorna började nattlivet ta form. Dagen hade varit varm och nu, strax efter 9 på kvällen, var temperaturen återigen behaglig. Henk de Witt såg ut över restaurangen och de ambitiöst dukade borden. Maten var magisk, utsikten häpnadsväckande. Om restaurangen legat i något av de finare kvarteren i Paris eller Milano så hade den med lätthet haft minst en stjärna i bröderna Michelins röda bok. Men Michelin-guiden var inte för alla, framförallt inte för den restaurang som Henk de Witt satt på. För trots att den låg belägen på en höjd med utsikt över stan och trots att den serverade Sydeuropas i särklass bästa havsabborre så skulle restaurangen aldrig utmärka sig i en guide som den som bröderna Michelin skapat för nära 100 år sedan. Det hade aldrig varit tanken när Henk köpt restaurangen och gjort om den till vad den var nu. Istället för en vanlig restaurang skulle det här vara en mötesplats där affärer som behövde hållas under myndigheternas radar kunde göras ostört. Att man under ett affärsmöte kunde avnjuta en utsökt middag var en självklarhet, lika givet som att restaurangen inte var öppen för allmänheten. Det här var bara en av många restauranger som Henk ägde. De svenska myndigheterna hade försökt frysa hans tillgångar utan att lyckas. Eller till viss del hade de lyckats såra hans verksamhet på ett sätt som han inte hade varit med om tidigare. Pengar som fanns på konton kopplade till honom eller till det stora företaget han ägde hade frysts. Men det var långt ifrån alla pengar Henk ägde. Merparten var nämligen kopplade till bolag som ägdes av andra personer, men som alla styrdes och indirekt ägdes av honom själv. Restaurangen i Podgorica var ett av exemplen på verksamheter som han investerat pengar i, men som han på pappret inte ägde. De frysta pengarna var en sak, att sitta i fängelse var något annat. Förundersökningen var inte avslutad, men han hade redan insett att den bevisning som fanns skulle räcka för att döma honom till livstidsfängelse. Grovt skattebrott och mord var ett par av de olika brotten som åklagaren påstått att han hade gjort sig skyldig till. Henk hade nekat till allt, men han hade förstås insett att han skulle dömas ändå. Ett nekande spelade ingen roll när bevisningen varit så överväldigande. Sanningen var förstås att allt som åklagaren påstått stämde. Det var dessutom bara en liten del av allt som han hade på sitt samvete. Istället för att sitta still i båten och vänta på tingsrättsförhandlingar och sen på överklaganden till hovrätten hade han beslutat sig för att lämna häktet och fly landet. Risken att han skulle fällas i domstol var inte bara stor. Den var i det närmaste garanterad. Det var så hans egen försvarsadvokat hade uttryckt sig under ett av deras samtal. "Jag tänker ta mig ut ur landet och aldrig mer återvända", hade Henk sagt och mött försvarsadvokatens förvånade blick. "Och du ska förmedla min vilja till mina kontakter som jag snart ska ge dig namnet på", hade han lagt till. Försvarsadvokaten hade gjort som Henk sagt åt honom. Dagen efter hade en tungt beväpnad styrka tagit sig in till häktet och fritagit honom. 2 veckor hade passerat sedan fritagningen och han hade bytt plats flera gånger. Igår kväll hade han lämnat Costa Rica och åkt ett privatplan hit till Montenegro. Han log och drack av vinet som specialbeställts för hans skull. Fantastiskt även det, tänkte han och kände sig för tillfället både belåten och lugn. Montenegro var perfekt. Ett NATO-land som ingen skulle invadera och ta över. Ett kandidatland till EU, men ännu inte medlemsland. I Montenegro var han bland vänner. Hans pengar hade öppnat många låsta dörrar, inte minst här i Podgorica. Han skulle givetvis inte kunna stanna här särskilt länge. Flyget tillbaka till Costa Rica avgick redan imorgon. Men först skulle han träffa någon. En person som förhoppningsvis var den han sökte. För han kunde naturligtvis inte låta det som hänt i Sverige passera ostraffat. Han hade blivit en persona non grata, ovälkommen i ett land som han betraktat som sitt hem. Han skulle aldrig kunna återvända till Sverige, och bortsett från Montenegro.